Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Radio Play.
So, what kind of a year did you guys have?
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Årets första gäst, Martin Sonneby.
Jag vet inte om jag har berättat det, men jag bodde ju i Vietnam över jul. Jag är ju praktiskt taget vietnames.
Vi pratar om tennisproffset och hans 23 kvinnor.
En väldigt stark scen är när hon följer med honom ner till Båstad där han är känd som Anders, han med de olika kvinnorna.
Är det misstänkt? Och Messiah står upp för sina kollegor. Därför måste vi hålla ihop. Och därför när komiker vänder sig mot en av sina egna gör det mig vansinnig. Då önskar jag er alla som lyssnar på detta gott nytt år, god fortsättning även om det är lite sent. Vi har haft lite ledigt. Freakshow är tillbaka, Sveriges ledande nöjespodcast. En rektaltermometer rakt upp i den entans öppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Jag heter som vanligt Messiah Hallberg. 2019, nytt år, nytt jag, ny Jakob Öqvist.
Absolut, helt ny, splitterny, gott nytt år, ja. Får jag säga till dig också. Vi har inte sett sen nyårsafton, va?
Nej,
nej. Folks inte då heller.
Nej, vi försökte undvika det. Ja. Hade du en bra...
Jättebra.
Ja, kul. Vi hade en gäst varje vecka förra året och det kommer vi fortsätta med även i år. Välkommen tillbaka till Freakshow, Martin Sonneby.
Tack!
Hej. Hej!
Vad kul att vara tillbaka. Jag blir glad när jag får komma tillbaka.
Hur mår du, Martin? Du har haft en bra jul och nyår.
Jättebra. Superbra. Ja. Jag var på semester, jag var på solsemester.
Jag tycker ofta det ser väldigt härligt ut när du är ute och reser.
Ja, jag försöker.
Ja.
Men det är väl halva nöjet, va? Att åka iväg långt bort och sen berätta för folk på Instagram att det är så jävla gött.
Var det Vietnam?
Vietnam, yes.
Ja, jag var där en gång 2004. Otroligt härlig resa. Fint land ju.
Ja, underbart. Ja. Underbart. Det var resort life för mig. Det var inte mycket vi såg egentligen. Men vi behövde läka våra kroppar, jag och min tjej. Vi hade jobbat hårt. Så vi var så här, vi åker dit och bara ligger på olika mattor och...
0% av den vietnamesiska landsbygden, staden.
Vi var på en marknad.
Ja, det är ändå lite.
Du såg när jag vietnameser.
Ja, ja. Jättehärligt. Ja. Genuint.
Du tittar just över muren. Verkar genuint det här landet.
För DVD-filmer med Jean-Claude Van Damme.
Ja, man kastar en vårrulle i huvudet på någon lokal snubbe och säger vad genuina ni är.
Nu sa jag batt, det heter dong i Vietnam, va? Bra.
Ja, just det.
Så man inte blir kolonial.
Rolig valuta också när du säger sedlar på 200 miljoner.
Är det så pass?
Är det så jävla sjuk inflation. Det är galet. Man tar ut så här.
En Coca-Cola och en Dimestrut.
Vi ska ut och käka, jag måste ta ut 8 miljoner.
Fast det är härligt att få känna sig som att man har 8 miljoner på fickan.
Ja.
Här finns det pengar.
Ja, man dricksar 80 000.
Lite som, lite som Italien var innan spänn. Det här jävla eurosamarbetet när man bara hade 400 000 lire på fickan.
Utan att vara fördomsfull, känns det som att man har blivit totalt lurad av alla de här medelhavsländerna efter euron infördes?
Att de skruvar priserna?
Ja, men såhär, drachmen var ju skitbilligt i Grekland.
Ja.
Sen när det blev euro, då kände man sig som en polack i USA. Liksom.
Ja.
Du menar att grekerna runda av uppåt? Så att
jag tror att Kosta som äger hotellet på Korfi. Okej, de vet inte vem de lurar här alltså. Zip!
Lite
dubbelrum.
Lite fördomsfull.
Ja, det är lite fördomsfull. Mm. Jag ber om ursäkt.
Antagligen korrekt. men fördomsfullt.
Exakt. Ja.
Men då, det blev ju skitmycket dyrare.
Det blev jättemycket
från
dyrare.
Från pesetas och lira-tiden till euro. Vi är ju så gamla så att vi kommer ihåg den bägge övergången.
Vi var där på Frankos tid.
Ja, men vad fan. Jag är inte riktigt, men nästan. Och så det kostar en bärs 100 pesetas. Det är 5 kronor.
Man känner sig så jäkla rik när man
gick. Ja, men det är inte så att de liksom, en bärs kostar...
Men nu är det 5 euro.
Ja, eller i alla fall 1 euro. Så det var i alla fall så här, de tänker...
Att de dubbla direkt.
Ja, men de tänker good round number. Och så blir plötsligt allting dubbelt så dyrt. Ja.
Podcast är ju de ungas media, men nu vet man när man börjar en podcast säga det var bättre på Frankos tid. Ja. Då har man med sig
kidsen
the kids. In i det nya året. Härligt. Vad har du tänkt prata om idag?
Jag tänkte prata om en dokumentärfilm som jag har sett och begrundat. Och jag har 3 frågor som har kommit upp i mitt huvud efter jag sett den här. Jag vet inte om jag har sett filmen Anders, jag och hans 23 andra kvinnor.
Jag har sett den.
Du har sett den?
Jag såg den på SVT Play.
Perfekt.
Jag såg den också för att du sa till mig igår, se den här filmen.
Ja, så
att du
så är det är en retorisk tydlig fråga.
Ja, du vet ju att jag har sett den.
Jag sitter och läser en intervju med Anders Rosén då, som är den här Anders-filmen handlar om.
Mm.
Det handlar alltså om Nahid Persson som är en dokumentärfilmare.
En av, ska man säga, en otroligt hyllad dokumentärfilmare som har gjort,
verkligen,
som är liksom verkligen omhuldad av någon slags kulturetablissemang. Så det är ingen, doofus som har filmat.
Nej, det är inte hennes första film.
Nej, exakt.
Vad har hon gjort? Jag vet inte så mycket om henne.
Bakom slöjan, tror jag, om prostitution i Iran bland annat.
Den känner jag till.
Som har typ sänds över hela världen.
Ja, jag har hört namnet.
Mega succé. Men hon, Nahid då, det här, själva dokumentärfilmen handlar om Nahid Persson, 58, som träffar tennisproffset Anders Rosén, 50, via Tinder och blir blixtförälskad.
Vänta, backa här nu.
Ja,
jag blir provocerad av att han tituleras tennisproffs. För att han spelade några matcher i Tyskland när han var 20 och sen drog han av knät, drog korsbandet. Och sen dess har han inte varit... Pro är väl ett ord, va?
Tennisproffset Anders Rosén.
Nej, men vad fan, han är inte det.
50 också.
Jag är fotbollsstjärnan för att jag vann Sankt Erikskuppens skytteliga 96.
Det borde du kunna
med Saja Hallberg.
What the fuck.
Nej, men han lever ju på tennis.
Ja,
han står i Salkhallen och spelar liksom.
Det var ju en scen när han bollar med 6-åringar liksom.
Ja, men sen åker han ju ner ibland och kör lite så här veterantennis nu.
Vet du vad?
Fortfarande inget proffs. Jag är asprovocerad av det.
Ja, vet du vad? Jag tror att de här tennisspelarna lever väldigt mycket på tennistränarna lever mycket på gamla meriter, för jag spelar tennis med min son nu på just en stor hall här i Stockholm, och då finns det såna tavlor där alla de här tennistränarna försöker kränga in sina kurser till barn, ungdomar och andra.
Ja, ah, det är det de lever på.
Ja, och då har en av dem skrivit så här: ja, men då också tennisproffset Jan, någon gammal tjeckisk proffsspelare då,
och så
spelade på 70-talet bland annat mot, och så är det inom citationstecken, Björn Borg. Vilket är så jävla mindfuck. Spelar han mot en Björn Borg-imitatör? Eller spelar han mot
eller
Björn?
Eller bara en snubbe som råkade också heta Björn Borg.
Ja, men förstår du, det sätter alltså, ju det allt inte, på spel. Det är imponerande att säga.
Ingen kan ju dubbelkolla om det stämmer.
Nej, men det är imponerande att skriva att han spelar mot Björn Borg. Men när det blir inom citationstecken
då
blir
det svårt att förstå.
Man vet inte vad han menar. Typ någon
citat,
som Björn Borg.
Citat spelade, citat mot, citat Björn Borg.
Citat Jan, man vet inte vad fan man ska... Vad är det för jävla mindfuck? Man står och tittar på som en sån här gammal 3D-hologram som fanns i söndagsbolagen. Man måste så här försöka utläsa vad
det är. Vad är det jag är med om? Men har du betalat den här mannen cash?
Nej, jag har en annan kille som inte
också
spelar mot Björn Borg. Nej.
Anders i alla fall, han är inte tennisproffs. Han är möjligen tennisinstruktör, men jag skulle säga fritidsledare.
Ah, vänta lite här.
Jag skulle säga fritidsledare.
Bakom den perfekta ytan,
what?
Alltså tennisproffs, solbränd, härlig, blond, så döljer sig ett mörker. Anders träffar 23 andra kvinnor samtidigt. Nahid jobbar som dokumentärfilmare och börjar filma deras relation i hopp om att de ska försöka förstå varandra bättre.
Den börjar ju alltså med att hon träffar den här mannen på Tinder. Mm. Han är väldigt stilig för sin ålder. Man önskar ju att man ser ut sådär när man är 50. Han ser härlig ut. Eller hur? Eller? Alltså, finns det någon kändisliknel?
Anders Timell.
Jag fick också lite den vibben när jag såg honom. Men det, jag tror
ja, men
det är
strand,
håret.
Alltså lite, han har ju väldigt fin man.
Han har ju blonderade slinger, gubben.
Han har ringar på alla fingrar utom 2, tror jag.
Ja, också röd flagg på den.
Dubbla tumringar är ju, det är alltid en varningssignal.
Ja, ja. Ja, men
run.
Han går runt i en vindjacka i knallrött.
Ja, men hans penis har sett en del.
Det får jag hoppas.
Ja, men hans penis är ju också lika solbränd som den här prinsessan på Mallorca, golfprinsessa.
Ja, men får man bara säga att han inte ser ut som, om man skulle se Nahid och säga hennes drömman, då ser jag någon så här intellektuell äldre man i tweed som hon kan sitta och liksom diskutera Jean-Paul Sartre med. Jag ser inte en kille i vinröd jacka, tumring och slingor i hår.
Nej, ja, men en tant måste också få vara lite kåt. Ja.
Absolut.
Men det är lite som att Horace Engdahl skulle bli ihop med Elita Lövblad, om hon hette. Ja, men alltså att man tänker inte... Alltså...
Eller hennes morsa.
Inte match in heaven.
Nej, men ren djurisk attraktion är det ju.
Det är det det handlar om.
Ja, men låt tanten vara kåt.
Ja, absolut.
Nej, men hon ska inte sitta och prata liksom hela kvällarna. De ska göka och käka mycket gott.
Man kan tänka sig att så fort han har en utläggning så bara sätter hon upp fingret för munnen. Sen, inte prata nu.
Nej.
Ta dig. Kan jag tänka mig. Ja, och då upptäcker hon. Det är ju då, de lägger upp bilder. Han har Facebook, en öppen Facebook.
Ja.
Och då ser hon på bilderna han lägger upp att andra kvinnor skriver kanske, vad fin du är hjärtat.
Ja. Eller, puss, puss, tack älskling, för senat, tack för älskling. Igår. Ja.
Och då börjar hon ringa något. I dokumentärfilmans, då börjar hon se någonting framför sig. Vilka är det här? Och så visar det sig då att det är 23 kvinnor som har någon slags Facebook-tråd. Om deras förhållanden.
Ja, det finns en grupp på Facebook med svikna kvinnor.
Vi som knullar tennisproffset.
Vänta, är det en grupp eller är det en tråd? Jag tycker det är viktigt.
Ja, det är viktigt.
Jag fick uppfatta att det var en tråd.
För att en grupp att man, måste du väl bli inbjuden att gå med?
Ja, och den är så här dold och jävlar. Och där kan man ju lägga upp bild. Alltså det är en helt annan infrastruktur i
men
en
grupp.
Men
hur fungerar en tråd?
Ja, men det är bara att mail, man taggar in som en Facebook
Messenger. Men den är öppen då?
Messenger liksom.
Jag tror det är en grupp.
Men du menar 23 medlemmar?
Det är inte en öppen grupp. Vi som blev blåsta av tennis Anders.
Ja, men i alla fall, de hade en dialog också avvisade sig då. Och där tar filmen avstamp.
Då säger hon så här: jag förstår inte hur du kan hålla på så här. Du sviker mig, du sviker alla andra kvinnor. Jag vill filma och se, jag tror hon påstår att liksom, kan vi hitta tillbaka till varandra?
Mm.
Men då, via då en dokumentärfilm.
Mm.
Och han är så här: jajamensan, jag ångrar alla de här 23 kvinnorna. Jag har levt ett sånt här liv sedan jag var 20. Det är svårt att bryta mönster, men nu satsar vi. Mm. Sen åker de hem till några vänner, käkar middag och säger att de bästa kommer att boka kyrka. Han ristar in hjärtar en i någon björk och man förstår att han kanske kan bli något där.
Ja, men han har tydligen lovat någon av de andra kvinnorna att de skulle gifta sig bara någon vecka tidigare. Alltså
också?
Nej, det var en annan kvinna tror jag, som han skulle gifta sig med. Det här, alltså han kör många olika bollar samt. De har kommit till olika nivå också, tror jag, relationerna. Några kanske pratar om barn, några kanske pratar om... Han hade ju en uppslagsbok där han försökte i någon slags Excel-ark hålla isär de här. Alltså det stod så här: Maria, trevlig, prata lite mycket, ska gifta mig på lördag. Det var
verkligen två. Jag kan inte bestämma för om man är ett logistiskt geni eller den dummaste människan i norra Europa. Alltså för att han är ju tillräckligt dum för att så, tänka så här: det här kommer jag nog undan med alltså, på sin egen Facebook, att han är ihop med 23 brudar, som att de inte kan se hans Facebook och se andra kommentarer.
Han har missuppfattat hur algoritmer fungerar och hur lätt det är att liksom upptäcka en kommentar och ett hjärta och tack för igår.
Ja, men det är bara att titta på hans Facebook-sajt liksom. Men också att han är så här, du vet, han har järnkoll på exakt vad det är för liksom, vilken kontakt han har haft och loggar den liksom, kommunikationen med 23 olika människor. Så att det är så här, geni och riktigt pucko samtidigt. Det är en fascinerande
person ju. Sällan hårfin gräns mellan geni och dårskap.
Eller liksom, verkligen hårfin. Och han har ju också det här märkliga att han tackar ja till att vara med i den här filmen. Och han vet att hon filmar hela tiden. Hon filmar ju allting. Frukostbordet, när de hånglar i någon bubbelpool. När de sitter och äter liksom jordgubbar med choklad. Och även när han sitter och chattar med andra tjejer filmar hon. Men han kan inte låta bli.
Nej.
Det är det som jag undrar. Liksom, hur... Han måste ju förstå att hon kan backa den här kameran och kolla vad som har hänt när hon går på toaletten.
Han blir också väldigt indignerad när hon ifrågasätter. Nu sitter du. Nej, där får du be om ursäkt.
Sitter du och chattar med en tjej där? Jag såg ju det. Nej. Det gjorde jag inte. Stänger av mobilen, lägger den under soffdynan. Det gör det. Nu pratar du goja här.
Nu har du gått över en gräns.
Visa telefonen då.
En väldigt stark scen är ju när hon följer med honom ner till Båstad där han är känd som Anders och han med de olika kvinnorna kallas han där. Han är Anders med de olika kvinnorna.
Är det misstänkt?
I Båstad är han känd som Tennis Anders som alltid hänger ihop med nya kvinnor.
Långt smeknamn.
Man kan ju säga alltså, man kommer, tänk jag kommer att du åker ner med din fru. Nu är det lite speciellt här älskling, för när vi kommer ner här till Båstad då kallas
just
jag inte
Båstad.
Då kallas jag inte Jakob eller Jacob, då kallas jag Jakob för han med alla de här kvinnorna. Det är en liten grej, det är inget du
det är
behöver.
Det är gimmick de har släppt det här med tennisproff. Alla är tennis här nere, måste ha ett annat Anders.
Om min kompis skulle presentera någon för mig som kallas för Mördar-Jocke, då skulle jag bli lite så här.
Det
finns någonting här.
Ska Mördar-Jocke med ut och verkligen ska han med på den här campingen i helgen?
Ja, men precis. Ska han...
där vi inte har någon täckning på telefon.
Ska han med till den här sommarstugan?
Den lilla ensliga just.
Ja, precis.
Du vet att jag älskar Jocke, men jag har faktiskt aldrig frågat dig. Det här smeknamnet han har, prefixet, vad kommer?
Jag har inte ens tänkt på det. 4 år har vi känt Karl nu. Nej, men då visar det sig att det är en kvinna här i Båstad som har haft en fling med Anders bara för några veckor sedan. Han har varit där nere under tiden han är ihop med Nahid, haft en dejt. Hon tar kameran, åker till den här kvinnan och intervjuar henne. Vi ska höra hur det låter när den här andra kvinnan då, som har legat med Nahids pojkvän, berättar hur Anders är.
När jag träffade Anders så gick vi runt i hans hus som han bodde i Båstad. Och han började prata om hans intresse för Islands hästar. Och då kände jag sån längtan efter hästar igen.
Så Anders gjorde att du köpte en häst?
Ja.
Det där är ju en annan effekt, den här Andersson. Att han kan påverka folk.
Han kan sälja in vad fan
som helst. Det är en jävla toppsäljare. Så bara,
ja, det är han.
Det är asjobbigt att ha häst. Men Anders bara... Fan, Islands hästar, vilken grej va. Hon var såld, jag köper en häst.
Men det var ju en annan som hade skaffat en hund. För att Anders hade sagt att han gillar hundar.
Nej, men hon sugs med i hans liv och hans värld. När han står och pratar om hästar drömskt, så blir hon så här: varför lever jag utan en häst?
Nej, som fick mig att ja, men jag vill ha en häst igen. Ja, vill ha sin mat. Så tänk om. Ja.
Är det här 23 kvinnor som låter?
En av 23.
Och nu filmar han då sängen som de har legat.
Ja, hon
vi hade en jättebra helg innan han var här. Och då tog han med mig till en trevlig restaurang på torget. Och jag fick välja vin och valde ut något chablisvin. Och givetvis så var det ett utmärkt val. Jag fick ju komplimanger för att jag valde ut så gott vin. Och han betalade middagen. Badade lite spa och drack lite bubbel och ja, berättade lite lögner om livet.
Härligt.
Han hade otroligt mycket komplimanger om mitt hus, hur jag körde bil, allt möjligt. Otroligt kärleksfull som person måste jag säga. Jag kände mig väldigt, väldigt uppskattad.
Det här är en stark scen också.
Jag hör hur de skäller och då går jag in i hundrummet och då ligger Anders på ryggen med alla hundarna klättrande i ansiktet och så säger han bara så här: jag älskar hundar!
Ja. Men hatar han hundar egentligen och så gör han det bara för att göra henne glad då, eller?
Ja, men hade man inte i ens kompisgäng så var det alltid den här killen som man direkt märkte, han har börjat spela spelet. Man träffar två tjejer och så berättar de att de är från Skellefteå och så bara, Norrland, jag älskar, Stockholm är så tråkigt.
Vet du vad, du vet vem det där är som håller på så hela tiden?
Att liksom direkt...
Nej, men just det där med Martin Björk.
Älskar han
sänder ju radio. Nej, men han hävdar ju att han är från Norrland. Alltså han
är från Båstad.
Jag vet.
Eller Bålsta.
Ja, men han har ju gått på något här skidgymnasium i 2 år i Östersund eller
någonting. Jag vet inte om jag har berättat det, men jag bodde ju i Vietnam.
Älskar.
Över jul.
Och tog del av den genuina kulturen.
Jag är praktiskt taget vietnames.
Nej, men han är ju väldigt osvensk. Alltså om man ska säga urtypsbilden av den svenska mannen är att den inte är så romantisk. Så här, bara sur, sitter framför Svensson, Telia-pappan-bilden. Han symboliserar något helt annat.
Han begraver sig under hundar. Det har jag aldrig gjort, jag har hälsat på hundar. Men
han kryper in på rygg i hundrum. och låter sig liksom över så här, slickas i ansiktet och jag älskar hundar.
Ja, det är verkligen.
Och hon köper det direkt, vilken kille.
Ja. Men vad fan, vad lätt det verkar vara att vara liksom att få,
om man bara läser det
vissa kvinnor liksom, ja, på fall. Bjud på middag, låt henne välja vinet, säg att det var ett bra val, ge henne komplimanger på hur hon parkerar och säg att du älskar hennes djur, då är det färdigt liksom.
Då har du ett ligg och en hästgård, ja, inom några timmar.
Just det, sen ska du vara tennisproffs också, det är viktigt.
Du har ju då, Anders är ju väldigt besviken på hur han framställs i den här filmen. Han säger att det är vinklat. Han har inte riktigt förstått, hon har inte kört med öppna kort. Hon svarar inte på mail nu har han fått problem. Han har försökt stoppa filmen. Han säger att allting är överdrivet. Han har konfronterat henne och hon vägrar att ha kontakt med honom. Han har också blivit av med sitt jobb och blivit misshandlad av främmande människor som har misshandlat honom så hårt så att han har brutit två revben.
Vänta nu, vad fan, va?
Efter filmen har släppts.
Nej.
Så har folk blivit så uppjagade över vilket svin han är mot, så att de har liksom sökt upp tennisproffset Anders och spöat på honom. Det är ju en vändning som inte är så...
Också intressant vem som tar den rollen. Jag tar den här, han ska ha spö. Någon snubbe som sitter och... Eller det är
du har varit ett sånt jävla svin. Och mot, de här förtjänar inte det här.
Konstig snubbe. För jag misstänker att det är en snubbe.
Ja, om man nu ska spöa, om man ska välja att spöa en människa.
Ja, i Sverige.
Det finns ju jättemånga som ligger överst på, över. Nej, på listan. En douchig snubbe.
Det måste ju vara kvinnor som har spöat honom.
Men menar du att det går ett kvinnogäng?
Ja, men finns
jättestark...
det någon man som skulle säga, så där beter man sig inte mot kvinnor.
Ja,
man ligger
det.
Inte runt. Jag ska åka till Salkhallen i Alvik. Leta upp den här snubben.
Sitta ute på parkeringen och bara vänta. Sitta och säga, jag går upp sig själv i bilen. Ja, den jävel som...
Men det är som du säger, det finns ju andra att vara arg på. Utom liksom slemhögen. Eller liksom...
Han är inte Sveriges skurk nummer ett.
Nej, det är han inte. Men alltså, man ska, han har ju heller inte begått... Alltså man ser den här. Jag fick väldigt ont i magen att se det. För det är mörk. Alltså det är ju hennes förhoppning.
Hon är så kär.
Hon är så kär. Hennes förhoppning.
Ja, det är också.
Men det ser man på henne. Hon är väldigt betuttad i honom. Ja. Man ser hans ångest, alltså när han sitter och genomgår det här vanliga Svensson. Han får ju panik så fort det är något Svensson. Så fort de äter frukost tillsammans, så fort han måste sitta och liksom göra det här tråkigt.
Han krypa ur sin kropp.
Han är en kicksökare. Det är till och med någon scen när han har då sovit över hos henne, där hon hittar sen då fönstret öppet på morgonen. Så ett fönster öppnat. Och då frågar hon Anders, försökte du öppna ett fönster och hoppa ut för att komma undan vår relation i natten? Och han bara, ja,
nästan.
Det är också ett varningstecken. Alltså när en man liksom...
Han har ju troligtvis krypit ut, åkt iväg och gökat och kommit tillbaks.
Aha, så kanske.
Det är så jag tolkar det.
Sen är han ju också, ska man ju vara också tydlig med, han är ju en sexmissbrukare, kärleksmissbrukare av något slag. Alltså det där är ju
han har fastnat i en loop.
Ja, men det är ju ett beroende som är väldigt starkt. Det finns ju väldigt många som, man kan ju skoja om den typen av beroende och säga såhär, är det problem att ligga med mycket kvinnor? Men det är ju ganska svårt att bryta den där typen av kicksökande.
Men de tre frågorna jag får upp i huvudet, varför ställer han upp på filmen? Varför gör hon den här filmen? Och den tredje frågan, varför pratar vi om den här filmen? Ja, men det, alltså jag förstår inte vad de... Hon ser ju såklart en oerhört spännande story. Det är inte ens säkert, eller är det att hon är så fruktansvärt kär i den här mannen?
Kåt. Alltså, vi måste...
tror du verkligen, alltså alla hennes vänner, hennes dotter, hennes son... säger så här, släpp honom. Är du fortfarande ihop? Hon sitter ju på högtalartelefon när han sitter bredvid. Och de berättar för henne på persiska. Är du ihop med den här idioten? Lämna den där galen. Han är ju ett äckel.
Han bara ler så här.
Vad pratar ni om? Mat. Alltid mat.
Perser pratar alltid mat.
Om hummus. Jag gillar hummus.
Ingen tycker att hon ska kliva vidare. Hennes bästa väninna sitter. Nej. Varningsklocka. Lämna. Hon fortsätter ju för att det är en spännande story.
Ja, men hon är dokumentärfilmer. Det är det hon gör. Det är samma sak som jag var med om en jobbig grej förra året som blev en svinbra stand-up-rutin. En stand-up-anekdot.
Finns någonting att göra
av det. Det första jag tänkte var så här. Det första jag tänkte var fan vad jobbigt. Det andra jag tänkte var det här är skitbra material. Samma sak med en dokumentärfilmare tror jag. Ser man en story, då tar man den bollen och springer med den.
Och han har ju såklart dejtat som Messiah säger. Han har hållit på så här hur länge som helst. Haft massa tjejer hela tiden. Det här är bara en av 23. Gör en dokumentärfilm. En har massa hundar i Båsta. Alltså, Det är bara, det är ingen jättegrej för honom.
Undrar vad han har skrivit om henne i Excel-arket. Röda.
Ja, just det.
Alltså, hon verkar tycka om mig. Väldigt påsidig med kameran, ja. Står det.
Vägrar släppa kameran. Älskar kameror.
Han är inte medveten om att hon gör en dokumentär som ska gå på SVT. Hon bara tänker,
Folkets bio.
Vilken stor mobil du har. Kan du inte lägga ner den?
Vad gör man inte för att få knulla, han tänkt. I ett och ett halvt år.
Rullar det? Hon är lite kinky i den här Nahid. Kåt framför kameran.
Men jag tror också att han är väl ganska narcissistisk. Han tänker väl kanske att
chansen att synas lite.
Det här är ju min biljett till större grejer liksom.
Till Hollywood.
Jag behöver inte bolla liksom, tennisbollar i huvudet på sexåringar.
Nu kan jag släppa tennisproffs.
Ja, snart. Det här blir Los Angeles nu.
men det är synd om bägge i slutändan.
Det är det. Den slutar ju väldigt abrupt också. Och jag läste någon recension av den som sa att den lämnar lite dålig smak i munnen. Jag tyckte den var en fascinerande inblick i någonting som man inte får ta del av annars. Men när den slutar så var man lite, som din sista fråga Jakob, att man var lite så här, varför såg jag nu det här? Alltså den slutar lite utan någon slags, den slutar, jag tror att hon säger så här: jag är inte personen som ska få Anders att förändra sig.
Exakt.
Och där slutar den, och då tänker man så här: nej, okej, okay. Jaha. Det var konklusionen av filmen. Ja. Den gav liksom ingen så.
Det är ingen riktig kurva.
Nej, exakt så. Och hela filmen är ju lite som att se, man vet att filmen ska handla om förintelsen. Och så ser man så här, en familj som sitter och äter lite frukost, de går till fabriken och jobbar, och så vet man att någonting, det kommer liksom ett mörker något här i slutet av filmen, när de ska då in i gaskamrarna. Och det är lite det som man vet kommer ju, att Anders har ju, man förstår ju att Anders inte spelar eller kör med öppna kort. Jag läste faktiskt en uppföljning till den där intervjun som du läste, Jakob. Mm. Han klagade då på att han var...
Klagade på att han blev misshandlad.
Ja, nej, men ja, det, han klagade lite på det, att det var en falsk bild och så vidare.
Han riktade skarp kritik mot gärningsmannen.
Han så kom och knäade honom fyra gånger i revbenen. Thai-boxan.
Ja, men sen gjorde Nyheter 24 då ett uppföljningsrep. För de ligger inte och vilar. Det är ingen annan tidning som har gjort uppföljningsrepet.
Nej, det är mycket, 24 de är på hugget.
Så frågar de, men och nu då? Vad hände efter vi tryckte den här artikeln? Då visar det sig att 400 kvinnor har hört av sig. Nej. Och sagt så här: vi vill gärna ha en dejt.
Jaha, okej.
Okay. Det var som ett visitkort alltså.
Ja.
400! Wow. Det var efter att ha sett honom i den här dokumentären och hur han... Ja, de tycker synd om honom.
Jag vet inte vad kvinnor...
Han har ju någonting.
Jo.
Då har han ju någonting. Jag kan inte se det. Jag ser bara...
jag har inte ens 400 kvinnliga vänner på Facebook. Men
jag tror att jag har sett 400 kvinnor i mitt liv. Det låter som jättemycket människor.
Otroligt alltså.
Men vad fan?
Men det är lite det här Johan Weiler kallar, eller vad heter han? Vaho.
Omselmördare.
Får liksom dränks av kärleksbrev i fängelset. Det går inte att förklara
riktigt. Ja, men det känns destruktivt.
Då tycker jag Anders är snyggare än omselmördare. Om jag ska säga.
Trevligare.
Och bättre på tennis.
Bättre på tennis. Han är proffs.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin!
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema!
Jag tänkte prata lite om det som är absolut tråkigast att prata om i en podd om man inte själv är komiker. Jag vet att vi ofta pratar om komikersaker som vi båda är, komiker Jakob. Och ni, alla mina kamrater, din podd, ni pratar ju också ganska mycket internt.
Ja, men man gräver ju där man står och så. Ja. Man pratar ju jobb ibland. Ja. Mm. Vad fan?
Och jag vet, ibland får vi mejl då. Nej, men vi hade Johan Glans här någon gång så pratade vi med honom om komikeryrket. Och då fick man mejl från folk som sa så här: vet du vad, vi skiter i era firmagig. Mm. Det är ungefär lika intressant som att höra om jag jobbar som bibliotekarie att jag berättar hur jag brukar liksom indexera böckerna i bokstavsordning.
Just det.
Rimligt.
Så, ja, det är ju rimligt. Men jag vill ändå prata lite om komiker nu så att jag bara ger en varningssignal
heads
innan.
Up.
Ja. Louis CK, det läckte ju lite nytt material med Louis CK. Mm. Han stod på en comedyklubb i New York. Nu har det varit lite juluppehåll och så jag har inte kunnat prata om det tidigare. Men Martin, du la ju upp, eller du skrev lite om den här. Du har lyssnat på den timmen som läckte.
Ja, den kom upp. För det första måste man ju säga att det är jävligt douchigt att lägga upp.
Fruktansvärt.
Alltså att spela in någon på en klubb och sen lägga upp det på YouTube.
För att han var inte medveten om det här.
Nej. Det är inte hans godkännande. Det här är ju material han jobbar på. Jobbar på en ny timme.
Just det.
Och så står han där och så kör ett set på 50 minuter kanske. Och så är det någon som liksom spelar in, alltså, ja, i stort sett lyssnar av honom och så släpper ut det. Det är douchigt.
Man undrar om den som gjorde sen, det tänkte att fan, jag gör Louis en tjänst här. Alltså, fan, jag älskar Louis.
Som att den som satt närmast telefonen skrattade jättemycket och jättehögt.
Ja, det är en kille man hör som är en riktig... Han låter,
men man vet
som
inte om det är den som har spelat in.
Nej, det är en kille som nästan förstör inspelningen. Ja. Jag har ju lyssnat på det, och för er som inte vet hur komiker jobbar, man står ju ofta i anonyma källare ganska länge och putsar skämt innan man så att säga släpper en välputsad produkt. Och det är det Louis har gjort. Och
det tar tid, det tar jättelång tid.
Ja, det tar extra mycket tid nu också, kan jag tänka mig, när man är nästan inte får höras.
Bannlyst
från väldigt många ställen. Han har ju en skandal i bagaget, och den får man ju tycka vad man vill om, men det är inte riktigt det folk har varit upprörda över nu efter det här materialet har läckt, utan
det är materialet i sig.
Om vi släpper det faktum att Louis C.K. får stå på en scen, om vi släpper den moraliska aspekten av det, utan bara bedömer hans material, så har ju folk då rasat för att han är osmaklig.
Just det.
Vilket är ju intressant att man fortfarande har den debatten 2019. Alltså att komiker på en komikerklubb drar skämt som är osmakliga.
Ja, och framförallt han. För att känner man till honom så har han ju alltid varit så här.
Ja, fast men... det där har ju folk... Vi kan lyssna bara... Jag vet att Filip och Fredrik pratade om det här. Och då kan vi bara höra hur... Jag tror gängse uppfattning är om det här Louis C.K.'s nya hårda stil.
Vadå nya hårda stil? det är väl ingen ny hård stil?
Lyssna, det här är hårt.
Jag vet, men det man också kan förklara det där som är att han tänker, okej, nu ska jag tappa in i en ny publik som finns där ute, som tycker att PK-världen har gått för långt, som kanske då är väldigt högerlutande och som tycker liksom att freedom of speech är allt, och de människorna kanske inte brytt sig om mig tidigare. Min gamla crowd är nu helt borta. Jag måste, eller många av dem kommer aldrig förlåta mig för det här, och jag, i deras ögon är jag ju nu en dålig snubbe, därför funkar inte de här skämten. Därför får jag gå ännu längre, så att säga, inom citattecken högerut, blåsa på ännu mer med freedom of speech, olämpliga saker, för den där publiken finns också, och den har jag liksom inte kunnat nå tidigare, men det är kanske de jag ska nå nu.
Och det där är ju dumheter.
Jag fattar inte riktigt vad betyder det där. Betyder det att han har gjort ännu värre, han gör värre skämt nu,
ja,
för att hitta en ny publik?
Det stämmer
Trump.
Inte. Har man lyssnat på sin Louis C.K. Sen, alltså man kan ju gå tillbaka 10-15 år. Han har alltid gått över gränsen medvetet, med glimten i ögat liksom, och sagt så här helt sjuka saker. Jag minns en gång sa han så här, you know, rape is wrong unless you know you really want to have sex and the woman doesn't. What are you gonna do? Then you have to rape. Publiken är ju medveten om att han är medveten om att det han säger är helt absurd. Det är absurda grejer liksom. Och det gör han ju här också. Han har inte förändrats ett dugg. Av det jag hörde, det 50 minuters setet, han har inte förändrats ett dugg.
Nej.
Han är samma Louis. Världen runt om honom har förändrats jättemycket.
Det är som att det har dykt upp ett prisma framför honom, före anklagelserna och efter. Och då läser man in massa i det nya. I den nya Louis.
Han har stått kvar på samma fläck som han alltid har stått på. Eller i alla fall de senaste 15 åren. Men världen har flyttat sig så här 40 meter.
Ja, men Fredrik Wikingsson tror väl att han söker sig nu med ett nytt material åt en annan publik.
Ja, det här är ju ganska vanligt inom stand-up. Alltså att folk har väldigt dålig koll på det. Stand-up är ju den enklaste konstformen som finns. Det är ju väldigt enkelt att få lite koll på stand-up. Man behöver bara se lite stand-up. Men ändå har folk väldigt dålig koll, som Filip och Fredrik här. De vet ju uppenbarligen inte vad de pratar om. Jens Liljestrand, som jag tycker om annars, skrev någon krönika på samma tema, att nu Louis C.K. försöker mörka
sin... Fiskar i grumliga vatten.
Ja, men lite så. Han försöker mörka sin MeToo-skandal genom att komma på med osmakliga skämt.
Ta tiden så här och gå in på Netflix, eller var de nu finns, hans gamla specials. Det finns specials från typ 2008, 2010, 2012, 2014. Han har väl släppt minst en så här varannat år nästan, ja, om inte oftare. Och det är exakt samma typ av material. Han har inte rört sig ur fläcken.
Det jag tror att folk ville ha någonstans nu från Louis var ju då någon slags, i och med att han hade skandalen bakom sig, så ville man nog att han skulle kliva på scen som en förändrad man. Alltså att han skulle börja nästan med någon slags feministiskt brandtal.
En ursäkt tror jag också. Eller någon form av skämta lite om det som har hänt. Ja, men han nämner det ju inte ens.
Jo, han går upp på scen och säger så, hur har ert år varit?
snyggt.
Han inleder med typ, jag tror att det är 6-7 minuter i alla fall av att prata om just det som har hänt.
Ja, men då ska jag inte säga någonting.
Nej, fast det är ganska lite i det som är urskuldande. Alltså det är ju väldigt lite där han...
Nej, han säger ju inte så här, åh vilken idiot jag har varit. Nej. Liksom, utan det är mer så här, fan vad skiten slog i fläkten.
Alltså, nu är inte det här någon slutprodukt. Det är möjligt om han skulle sen få jobba ihop en special att han skulle ha partier där han faktiskt visar lite ånger också. Jag tror att det är det folk generellt sett ville ha, kanske, när det väl läckte.
Jag tror helt ärligt att det spelar ingen roll vad han gör, för att han har tappat vissa människor. Ja. Och de som älskade honom 2014 och tyckte han var det hetaste skiten som någonsin har funnits, de hatar honom nu, och det handlar inte om hans material på ett enda dugg. Det handlar bara om likability. De älskade honom förut, trots att han drog rape-skämt och helt absurda grejer. Men de hatar honom nu, kanske på goda grunder, vad vet jag. Och då är samma typ av skämt helt oacceptabelt för dem.
Men det är lite som att Martin Timell kommer tillbaka egentligen hemma, om man säger... Bankar han inte lite hårt med den här hammaren nu? Är han inte lite...
Försöker han vinna över de högerpopulistiska krafterna?
Ja, borde inte börja med en ursäkt. Oj, vad det har varit stökigt.
Man känner sig plötsligt otrygg när man ser Martin Timell med en hammare i handen.
Ja,
förut känner man sig supertrygg.
Ja, exakt.
Nej, men så är det.
Martin Timell har alltid gjort samma sak. Han kan gå in och göra exakt samma program som han alltid har gjort. Men
man läser in.
Det är väl väldigt mycket man läser in. Så, ja. Verkligen. Jag lackar på folk som tycker att han liksom är förändrad eller borde göra andra grejer eller så. Han gör exakt samma grejer som han alltid har gjort.
Det är intressant det där, för jag har ofta tänkt på det. Jag kommer ihåg när han var i Globen 2013, Louis, så förvånade sig över att DN Kultur och Svenskans Kultur och sådär var så hyllande av honom, för de brukar ofta vara så väldigt hårda mot exempelvis svenska komiker som går under bältet inom citationstecken eller slår neråt.
Nej, men det brukar vara så här, det var lite billigt, lite plumpt, lite under bältet. Ja. Det borde bli lite mer Louis C.K., lite amerikanskt, lite Chris Rock, lite smart.
Ja, och det, jag menar, han levde väldigt länge på det, så att det förvånar mig att de här motreaktionerna dröjde, att han behövde en sexskandal för att folk skulle så att säga börja kritisera hans grova material.
Ja.
Det är inte det. Men å andra sidan, det här är min poäng då, att komiker ska kanske inte prata om att andra människor tycker att deras skämt är för grova. Alltså det får vi nästan räkna med. Alltså, så är det ju.
Oavsett vill ju det också.
Ja, exakt. Men vissa, man vet ju det när man jobbar som komiker ett tag, att någonting kommer uppröra någon. Alltså, så funkar det. Det får ju liksom bara släppa. Det kommer sitta någon ensamstående mamma i Borås som tänker så här, ja, ni skojar om... Mitt barn har ju bokstavskombination och nu sa du bokstavsbusse.
Jo, men här pratar du om Jens Liljestrand, alltså en kulturchef på Expressen som säger... Är det smakligt att skämta om barn som har blivit skjutna på en skola?
Ja, det är en annan
aspekt. Fast det gör han ju inte.
Nej, fast det är okej, absolut. Lite mindre okej, kanske. Men det är ändå människor som inte är en komiker. Det nya då, som jag har märkt, som jag blev förbannad på, det nya då som hände med Louis C.K., det är att även andra komiker, framgångsrika amerikanska komiker, som Andy Richter, Judd Apatow och sådana,
gick
ut.
Paul F. Tompkins.
Ja, Paul F. Tompkins också, gick ut och skrev, kritiserade valet som Louis C.K. hade gjort, hans material, så att det var enkelt, hacky, shallow, easy.
Fuck you, de hade aldrig sagt det för 5 år sedan.
Nej.
Aldrig, de hyllade honom som alla andra hyllade honom.
Och det här gör ju mig då vansinnig. Alltså komiker som slår mot andra komikers material.
Var i helvete är kåranda någonstans?
Det här är det jag menar.
Var i helvete är våran omerta?
Nej, men verkligen, vi har hört talas om husblatte, eller hur?
Ja.
Det är då ett nedvärderande uttryck för någon invandrare som inte hjälper andra invandrare.
Just det,
ja. Som jag.
Det är du om man googlar husplatte.
Leende bild.
Det är på Sonneby i Vietnam med öl.
Ja.
Huskvinna
på
hade vi en debatt.
Båt i Sandhamn.
Ännu värre.
Du är den enda invandrare på en skärgårdsö.
Jajamän.
Fuck you guys. Stäng gränserna. Huskvinna hade vi en debatt om i höstas. Nu skulle jag vilja då etablera uttrycket huskomiker. Det här är ju människor som försöker vinna någon jävla populistiskt stöd från folket för att de ser en våg som de kan haka på. Folk som har gynnats av folks förmåga att se humor där det egentligen inte finns humor använder nu det för att vinna, liksom få vind i seglen från dumma jävla människor som bara står där och hejar på utan att veta egentligen varför de hejar på.
Sant, det är något helt nytt faktiskt.
Ja, jag avskyr de här människorna. Jag såg Judd Apatow, han då kritiserade Louis CK för att det var shallow och hacky. Jag såg Judds timme stand-up. Det var fan de mest billiga mans- och kvinnoperspektiv jag någonsin har hört.
Absolut.
Simpla jävla skitskämt. Och det gör mig vansinnig.
Ja, men det får mig också, alltså det understryker ju ännu mer tydligt att det handlar aldrig om skämten.
Det handlar
bara om en sak. Och det är likability. Alltså, gillar de dig som person, då har de överseende med dina hackiga skämt. De har överseende med hur du säger dem, vilken framton.
Ja, men likability, men är det inte hierarki också? Louis CK var ju kung. Han var ju högst upp.
Mm.
Om Schyffert åkte dit i MeToo så hade ju någon jävel skrivit:
men varför?
Var inte rädda, är det någon material att leverera?
Men varför var Louis CK högst upp? För att han är likeable.
Folk gillar honom,
ja. Alltså, likeability är så jävla viktigt.
Ja.
Och nu är han inte likeable längre, för nu läser de in den här runkande gubben.
Vilket jag måste säga, att när man tittar på hans gamla material nu om just kvinnligt och manligt och onani och sådär. Man får ju en annan bild. Även jag som är ett superfan tycker att så här.
Han har ju skämtat mycket om onani, vilket då nu i efterhand blir så här. Han öppnade upp och berättade om nästan vad han höll på med.
Ja, och då var det mer så här, fan vad skön han är.
Mm.
Fan vad mysig. Han kan prata om
han
det
är
här.
Som oss.
Ja, men det är lite som James Gandolfini som spelade Tony Soprano. Mm. Tony Soprano var ju en psykotisk mördare. Det är inget snack om det liksom. Han var ju sjuk i huvudet. Liksom.
Men man hejade på
helt
Soprano.
Helt empatilös. Det måste till en väldigt likable människa för att kunna göra en sån karaktär till någon man hejar på.
Verkligen.
Det krävs en väldigt likable människa för att kunna göra såna skämt som Louis CK säger. Och få folk att bara så här, att få DN att stå upp och applådera. Och skriva hyllande kulturartiklar om honom.
Det krävs
om
ett tennisproffs för att få ligga med 23 brudar. Filma detta och få 400 kärleksbrev.
Exakt, så likability är så jävla viktigt.
Ja,
och han har tappat all den nu. Och då kan de gå på hans hackiga skämt eller vad det nu liksom, vad det än är.
Mm.
Så min poäng är att vi får räkna med som komiker att någon snubbe rasar eller någon kvinna säger så här kan du inte skämta, du vet. För att vi komiker, vi står bakom andra komiker. Det är vår kåranda. Det händer ju ibland att vi framstår som lätt empatistörda. Eftersom vi alltid säger så här, man ska få skämta om allt. Men det är också för att vi vet hur det funkar med folks upprördhet. Alltså vi vet hur den här typen av reaktioner ter sig. Och det är därför vi står bakom det. Och om man står utifrån och inte själv har varit komiker eller dragit ett skämt som någon har blivit upprörd för, då kan man ju ställa frågan, men vadå, vad menar du? Folk blir ju ledsna. Tycker du att folk ska bli ledsna? Men det är ju för att vi vet hur att vilket ämne vi än avhandlar, oavsett om man skämtar om blinda eller om man skämtar om stan Flen, så ser upprördheten och indignationen likadan ut. Alltså den ter sig på samma sätt. Det är därför vi håller ihop. Det är därför till exempel Mr. Cool i somras, så var det ju så många då som först gick ut och sa det är bara vita snubbar som skrattar åt Mr. Cool, står bakom Mr. Cool. Och sen gick då kanske någon invandrarkomiker ut och sa det är bara snubbar som står bakom Mr. Cool. Och sen gick kanske en kvinnlig komiker ut och sa jag står bakom. Okej, det är bara kvinnliga vita och sen var det en svart lesbisk.
Då var det bara komiker.
Det var ju ett ord som kastades runt också.
Så i slutändan var det bara komiker. Och då kan jag förstå utifrån så verkar det som att vi är empatistörda. Mm. Men det är för att vi vet hur det fungerar. Vi vet att drev inte följer någon logik och reson. Medan den andra sidan säger så här, om du inte vill ha ett drev, dra inga skämt som är opassande. Men det de inte förstår är att skämt kan vara opassande för alla människor i olika tillfällen. Det kan inte liksom vara mätstickan. Så därför måste vi hålla ihop. Och därför när komiker vänder sig mot en av sina egna, gör det mig vansinnig. Jag läste någon komiker som sa, Louis CK, han är ju ingen George Carlin direkt. Så George Carlin, han drog skämt 2001 som sen släpptes förra året för att det var för kontroversiellt.
Oj.
En special som heter I kind of like it when a lot of people die. Han pratade om katastrofer och skjutningar och sånt där. Han tyckte det var rätt härligt. Han spelade också in dem den 9 och 10 september 2001.
Oh, nice. Då förstår man att det fick marineras lite.
Det marineras i 17 år innan de släppte.
Wow.
Ja, det är ändå starkt. Så jag menar bara att det finns liksom, det där är ju en sån jävla omskrivning av historien, att George Carlin skulle vara någon slags, jag vet inte vad de vill ha honom till, men någon slags uppbygglig person.
Jag gillar George Carlin när han öppnade en hel show med "How come anti-abortion people are people you wouldn't want to fuck in the first place?" Stor applåd och showen var igång.
Nu åker vi.
Ja. Jag hade den här pratan klar, min tes klar. Sen aktualiserades det här i helgen.
Med, på nytt?
Ja, med, här i Sverige då, med vår vän Aron Flam.
Ah.
Känner ni Aron Flam?
Jag känner Aron Flam. Han har gästat Freakshow.
Ja.
Ja, just det. Han skrev om hon Greta, va?
Han skrev om Malena Ernmans dotter. Då gick Henrik Schyffert in och retweetade Aron och skrev så här: ja, där tappar vi Aron Flam.
Mm.
Tog tweeten seriöst på något sätt. Och blev då en sån här komiker som jag hade så svårt för. Men ändå, då pratar man om likability. Som kanske Aron har tappat lite grann, även inom sitt eget skrå, får man säga så.
Men han har väl aldrig varit något skärmtroll?
Nej. Men det, jag är,
det är ingen Björn Gustafsson.
Nej, men jag är fascinerad av att jag känner...
Han har inte jobbat på det heller. Det är inte så att han bara säger, fan, jag skulle vilja vara mer like.
Vad ska jag göra?
Han har aldrig tänkt en tanke.
Nej, men jag tänkte på att det var ganska få komiker, om ens någon, förutom kanske Bianca Meijer eller någon sån där, som gick ut och sa så här: det här, vi står bakom Aron i det här. För många rasade och tyckte att han var smaklös då i sitt skämt. Just. Egentligen på samma sätt som Louis C.K. när han skämtade om Parkland.
Nej, jag såg inte skämt. Alltså skämt, jag tycker så här, man kan ju också välja att bara skita i det. Alltså det är en snubbe som så här, som gapar på Twitter. Skit i det då. Man behöver inte sätta så stor tyngd vid det. För när Schiffert sa så här, då säger vi hej då till Aron Flam. Då sätter han ju verkligen tyngd i hans värde, sätter ett värde på Arons ord liksom. Man kan ju också välja att bara så här, jag har den här galningen. Ja, han fortsätter gapa han. Och så går man vidare. Men skämtet var ju inte så jävla, alltså det var ju knappt ett skämt.
Nej.
Det nådde ju knappt, alltså det var ju knappt mätbart i liksom skämt.
Men upplägg och punch.
Åh, kan vi läsa det?
Kommer du ihåg skämtet med sig ens?
Vi kan.
Det var någonting om Alena Ernman.
Skämtet var: bästa sättet att klimatkompensera är att avstå från att skaffa barn, speciellt om man heter Malena Ernman. Ja, okej. Okay. Men det jag tycker Schyffert gjorde fel här då, det var ju att han tog det på allvar, vilket då gör någonting komiker som tar avstånd från andra komiker, vilket är lite töntigt. Dessutom om Schyffert ville uppröra Aron Flam, för Aron lever ju efter den här föreställningen, den här förevändningen, att han är en kille som gör folk upprörda.
Mm.
Alltså han får ju bara stånd när Schyffert gör sådär. Kolla, de kan inte ens ta det. PK-Schyffert kan inte ens ta ett skämt längre.
Ja, just det.
Han skulle istället bara skrivit Aron Flam, testa och skriva ett bra skämt.
Ja.
Alltså det hade ju upprört Aron mer. Man hade ju kunnat ställa påtalade Aron Flam inte har skrivit ett roligt skämt sen Juholt var statsminister. Det hade ju varit mer upprörande för Aron Flam.
Ja, men jag skrev ju det. Jag skrev så här, fan, du är en asopig komiker. Eller,
ja, det var tydligt.
Nej, men det var inte ett skämt. Det var mer ett statement.
Ja, var,
men,
ja.
Men Kjell Hägglund, en kulturskribent, journalist. Mm. Någon sorts han har ju järnkoll på jättemycket. Mm. Men stand-up har han fan inte koll på. För att han,
som många andra, ja, som
precis.
Vi ser
att han sa att, så här, att Aron Flam är, så länge Aron Flam är en av Sveriges roligaste människor på scen och alltid liksom får med sig publiken, då kommer jag att försvara honom. Och jag bara, jag var så här, du har inte sett så mycket stand-up senaste 5 åren, va? För Aron har inte ju liksom, han har inte gjort ett bra sätt på, alltså, skitlänge. Han får inte ens med sig sina största fans på tåget liksom.
Nej.
Det blir inga skratt, det är bara konstig stämning.
Ja.
Och det liksom,
det där är intressant också, att en kille som då Kjell Hägglund, som är superbildad och superkulturell, återigen då har råsopig koll på stand-up.
Ja, men det är väl okej, okay, det är väl okej okay att ha det.
Jag
men
vet, fast det är konstigt, varför kan ingen, varför hävdar alla man kan det då? Det,
ja, men hävda inte också att du har det. Nej, när exakt, du inte, nej, exakt, har det. Exakt. Det var där jag synade, ja, honom. Jag var så här, nej, det där lirar inte.
Vad svarade Aron dig då?
Det var någonting om att jag var judehatare, tror jag.
Hans go-to.
Ja, det är en vanligt svar.
Nej, men jag var fascinerad, för jag var så väldigt klar i min tes. Och sen kommer Aron då, som kanske inte har jobbat så mycket med sin likability. Han var till exempel här i vår show, satt här i 70 minuter, hade inte förberett ett enda skämt, vilket fascinerar mig som komiker. Då tänker man hur, ja,
men
länge...
Det har inte jag heller. Nej, men jag kan... är bra, ja, på det jag gör. Jag tar den här skiten på volley. Ja. Och det blir bra grejer. Eller hur?
Jo, absolut. Absolut.
Eller hur? Kom igen, kom igen. Jobba med mig.
Men fan, ljudteknikern är ju i, liksom, han går ju upp
i... Han skrattar
i,
fortfarande.
Ja. I brygga. Ja, nej.
Han hör inte.
Men, däremot ska jag säga så här. Däremot ska jag säga det här till Aron, om han lyssnar, att om han någonsin tar ett, drar ett sånt där hårt skämt igen, då ska jag stötta honom.
Bra.
Mm.
Men det är ju grejen med såna kontroversiella skämt också. De måste ju vara liksom roligare än vad de är hårda. Är de jätte icke-roliga och jättehårda, då blir det bara så här, fuck you.
Där har man varit många
men gånger. Är de jätteroliga men samtidigt hårda, då är det så hej, jag kan köra, alltså,
men menar jag du med säga att man ska backa alla komikers alla skämt oavsett vad?
Ja.
Ja, det är okej, okay, ja, det är på den.
Men jag
kollegialt.
Ja.
Men alltså det jag uppfattar med det här var att det inte var så mycket skämt. Alltså det var knappt mätbart.
Nej, det är en hårfin gräns nu mellan komiker slash man som skriker.
Det var någon gör på Twitter och vad någon gör på en stand-up scen.
Ja, men alltså kommer Jonas Inde undan? Han har ju ändå varit med i Killinggänget. Han har ju skämtat som fan på riktigt hög nivå, riktigt brett och folkligt på riksnivå.
Alltså, det har han.
Han har varit i
SVT. Liksom, och...
ja.
Ja, det borde kanske finnas någon sån säkerhetsplugg.
När han gapar så här, om liksom, alltså, franska öppna eller liksom nordiska motståndsrörelsen, eller så här George Soros på Twitter.
Enligt Messiah så står vi bakom mangrant.
Är det ett skämt?
Jag har vissa luckor, ser jag nu i min nya filosofi.
Ja, jag tycker ändå det är lätt att hålla sig, alltså för mig är det bara tydligt.
Ja.
Backa allt.
Ja. Nej, jag är med dig på att så här, backa en komiker. Sen är ju frågan så här, var det här ett skämt?
Ja, det måste man
fastställa först.
Ja, jag tyckte i alla fall det var fint att du och Aron hittade varandra på Twitter.
Ja.
I det här Filip och Fredrik avsnittet så pratar de om att gasa sig ur krisen. Det är det de hävdar då att Louis C.K. gör. Mm. Alltså han är i en kris och så, eller i kurvan, att man liksom gasar sig ur den. Man håller på att slira och så gasar man sig ur den. Ja. Och det vet jag inte om Louis C.K. gjorde. Någon som däremot gjorde just det var ju Bosse Hansson. Det får man ändå.
What the fuck? Det såg jag inte komma.
Nej, det är synd.
Ja, det är det verkligen. Vi har avhandlat många män som har haft mörka saker i bagaget den här veckan. Premiäravsnittet av Freak Show. Vi har pratat om tennisproffs och vi pratat om Louis C.K.
Har de flamma med nämnt?
Ja, de flamma märkt på tal om män som har någonting mörkt i bagaget.
Exakt.
Kul att du kom, Martin. Man kan lyssna på din podd varje dag, va?
Ja, om morgon kör 2 timmar om dagen. Så det finns en sån podcast.
Det är starkt.
Ja, jag har en sportpodd också, som heter Division 9. Om man vill lyssna på sportsnack.
Mig kan man se lite här och var i landet. Man kan läsa på messiahallberg.se var jag dyker upp här näst. Köp gärna biljetter till min turné Scener ut äktenskap. 50% sålt i Stockholm nu, så där får ni gärna skynda på om ni vill ha bra platser. Vi hörs nästa vecka. Kan man se dig någonstans, Jakob?
Ja, man kan ju det. Jag minns inte riktigt var. Nej. Men jag ska uppträda på ganska många ställen nu i vår.
Ja, härligt.
Men någonstans. Ja. Det syns där jag är.
Jag blir bra på att sälja in dig själv.
Ja, jag kände det.
Ja. Det blir kanon. Vi säger så.
Googla.
Ja, jag googlar Jakob Ökvist. Tack för den här veckan. Vi hörs nästa vecka. Kram.
Puss på er.
Hej då.
Hej.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
Biltema.